Är du på plats?
Ja, det är jag.
Man får skaka en lite så här ibland, annars så blir det översvämning på kaffet.
En dag i Sverige. En berättelse om 8 människor på 8 platser runt om i landet. Av redaktionen för P1 Dokumentär. Vi undrar, hur är det att leva i Sverige i slutet av mars 2025?
Det finns en tid för allt. Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Vad gör vi och vad tänker vi på?
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Och alltså, jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och hur möter vi världen så som den ser ut nu?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Vi närmar oss midnatt. Vi får nyheter och därefter torsdagens talkshow i repris. Med ingen mindre än skådespelaren Tommy Berggren som gäst. Aktuell i Cannes förra veckan, även om han inte var där i egen hög person. Lyssna om några minuter.
Här är Ekot vid midnatt. Det svenska godstågsnätet har till stora delar monterats ner sedan 1950-talet, det skriver Dagens Nyheter. Istället är det lastbilar som stått för nästan all ökning av godstransporter sedan 1985. Och politiska beslut de senaste 2 åren har gjort lastbilstransporter ännu mer ekonomiskt fördelaktiga, bland annat genom sänkt dieselskatt. Professor Bo-Lennart Nelldal säger till DN att det är svårt att få lönsamhet i mindre tågtransporter med färre än 5 vagnar. Norr om Götene i Västergötland skadades 4 tonårspojkar ikväll när en A-traktor voltade av vägen i hög hastighet. En av pojkarna har allvarliga skador. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada och olovlig körning. Så gäller det tullarna som president Trump infört på varor som importeras till USA. I onsdags beslutade en federal domstol att stoppa tullarna och menar att Trump inte hade rätt att införa dem. Men ikväll så beslutade en appellationsdomstol att tullarna tillfälligt får fortsätta att gälla medan rättsprocessen kring det här pågår. I Storbritannien åtalades under dagen den 53-årige man som körde bil rätt in i en folkmassa i Liverpool i måndags och skadade ett 80-tal personer. Mannen som greps på platsen åtalas bland annat för uppsåtligt vållande till grov kroppsskada. I Frankrike så kommer man att förbjuda all rökning på platser där det kan finnas barn, som till exempel på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Det säger landets hälso- och familjeminister i en intervju. Det nya rökförbudet börjar gälla 1 juli. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Vi vänder blad i kalendern. Jag, Kristina Höglund, ber att få hälsa välkommen till fortsatt lyssning denna sista fredag i maj. Och vi gör som vi så ofta brukar. Vi backar tillbaks direkt till eftermiddagen.
Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och Moa Jonas Bonnier. Idag är talkshow lite annorlunda. Eftersom det är en röd dag jobbar vi inte, men program bjuder vi på ändå. På måndag är vi tillbaka som vanligt igen, live från Radiohuset och Studio 7.
Filmfestivalen i Cannes drar igång idag. Den här festivalen har ju blivit sinnebilden för glamour i filmvärlden. Skådisar, regissörer och filmkritiker som minglar bland palmerna på franska rivieran. Har du varit där någon gång?
I Cannes, ja. Mm. Jag har varit i Cannes och jag har faktiskt till och med varit i Cannes under själva festivalen en gång.
Och var det så glammigt som man tror?
Ja, alltså inte för mig. Det glammiga sker ju på det stora festivalpalatset och nere på Croisetten. Medan jag gick på biografer som låg några gator upp i stan. Och det är inte lika glammigt direkt.
Men på plats var det. En svensk film som har tagit sig genom nålsögat är dokumentären I huvudet på Bo. Om den legendariske regissören Bo Widerberg. Och en skådespelare som skulle ha rest ner till Cannes för att närvara vid galapremiären på torsdag är ingen mindre än Tommy Berggren som hade en lång och nära relation till Bo Widerberg. Välkommen till talkshow, Tommy Berggren.
Tack.
Tack, tack så bra.
Kan vi inte då försöka styra in på något fint minne som du har av Bo Widerberg? Till exempel så var ju ni tillsammans i Cannes på filmfestivalen ett antal gånger tillsammans. Och måste föreställa jag mig haft väldigt kul.
Ja, nej, men jag gjorde en film som heter Pärlemor som Bosse såg. Och då sa han vid ett tillfälle, vilket jag hörde just i radio, att jag vill jobba med Berggren för han ligger så bra och sover i Pärlemo. Och jag tyckte det var ett jävla konstigt yttrande att han hade upptäckt mig för att jag liggande sovande. Och tyckte att det var så märkligt. Han, det ser bra ut, Berggren ligger bra, honom vill jag jobba med. Och sen åkte jag, skulle jag göra en film med Ingmar Bergman som heter Tystnaden, så jag åkte till London. Och sen när jag hade varit i London ett tag så upptäckte jag att jag hade fått maginfluensa eller vad det var. Och sen ställde vi in Tystnaden och sen åkte jag hem från London. Men då åkte jag via Malmö. Jag tänkte att jag ska åka till Malmö och se vad den där gubben var. Varför är det han som tyckte att jag låg så bra? Och jag hade sett en bild också i DN av honom. Han var ju okänd, Bosse, så att jag tog färjan över från Köpenhamn och till Malmö och så ställde jag mig en telefonkiosk där och hittade hans nummer faktiskt och ringde upp. Och då sa jag att hej, jag heter Tommy Berggren och du tycker att jag ligger så bra i Pärlemo. Var är du någonstans? Så jag är på, tittar jag runt, jag är på Drottningtorget, där bor jag! Och så kom han ner, han bodde precis vid telefonkiosken. Och så sa han, där är Berggren, ja då gör vi film så.
Och sen och har ju ni då gjort Barnvagnen, den alldeles fantastiska kvarteret Korpen bland annat. Som regissör, ja. Vad har han betytt för dig? Vad betydde han för dig där i början av din karriär?
Vi möttes ju och jag tror att jag gav honom någonting och att han gav mig någonting. Det är svårt att förklara vad den magin är. Men det hände något speciellt. Han blev väldigt betydelsefull för mig och jag för honom så att säga. Och han var ju inne på det där med Cannes för han sa att om jag skulle vara med i Barnvagnen så åker vi till Cannes. Och jag visste inte vad Cannes var på det sättet. Jag visste inte att filmfestivalen, för han var ju kritiker, Bosse, och journalist innan, författare innan. Så vi åkte till Cannes till slut med Barnvagnen och på den vägen blev det. Vi var ju med 5 gånger tror jag. Och vann 3 priser. Så. Första gången vi åkte med Barnvagnen så var ju inte den med i den stora tävlingen utan han var med i en mindre tävling. Och då var det Gustav Schöjts, hette han, som var chef för Europafilm och Pitt, tror jag mannen som var producent hette. Och de bodde på ett hotell, de där gubbarna. Och Bosse och jag var ju unga, hade linnebyxorna på oss och linneskjortorna och vi var ju nere på deras bekostnad. Så att på morgonen så fick vi gå till det där hotellet där gubbarna var och hämta pengar för att kunna leva i Cannes. Och då sa Bosse, de tror att vi är bögar. För att när vi passerade receptionen där i våra linnebyxor och gick upp till de där gubbarna och kom ut sen med en... Så när vi kom ut, när vi gick upp så viftade vi lite extra på höfterna. Och när vi gick ut så vinkade vi med en sedel, pengasedel. Så att vi debuterade på något sätt i festivalen som två bögar.
Mm. Ni har väl haft väldigt mycket kul, du och Bo Widerberg, tillsammans. Alltså förutom Cannes också i ert samarbete och i det privata. Finns det någon sån anekdot som du kan bjuda på?
Jag berättar ju en del historier. Det är ju anekdoten i det här fallet när vi skulle göra Elvira Madigan så gick han och tjatade om den. Så jag har en film om en lindanserska. En lindanserska. Och jag gick och pratade till slut och sa, vad fan är det för handla filmen om? Ja, hon är lindanserska. Och hon är tillsammans med en greve som överger överklassen och militären och går över till kvinnorna. Han blir kär i lindanserskan. Och till slut så sa jag till honom att jag inte är med i den här filmen. Ja, då tar jag Kalanka. Och det var som Bertil Taube. Och då skulle han ta Sven-Bertil Taube för att han var ju bara, Sven-Bertil var en av mina bästa vänner, han var ju baron, så att säga. Han är snygg också, så att jag tänkte, vad fan och fan, vad tar Sven-Bertil då? Och så gick vi på Kungsgatan och sa, ja, nu ska jag ta Kalanka. Och så ska jag lindanserskan. Så gick vi upp till Gustav Schöjts som var chef för Europafilmen, som hade producerat Kvarteret Korpen, som är vår bästa film. Och så sa Gustav, när Bosse gick ut och pissade, vad han gjorde för något, att har du fått något manus? Sa han. Nej, det har jag inte fått. Har inte du fått det, Gustav? Sa han, för att han skulle producera filmen. Nej, jag har inte fått någonting heller. Men det är ju inte klokt att jag ska spela huvudrollen i filmen, ville han. Och att du ska producera. Och jag har inte fått något manus. Så kom han in i rummet och sa, vad är det med? Det ser ut som två jävla citroner. Vad sitter den här och surar för? Och då sa Gustav, ja, jag talar med Berggren här och jag tycker på något sätt att ja, vi har kommit överens om att en sak, och det är det att vi vill helt enkelt se ett manus, Bosse. Därför att jag kan inte producera. Vill ni se en manus? Ja, det är klart att vi ser. Jag ska ju producera filmen. Ja, då ska ni fan med på se manus. Så gick han in i ett rum där en sekreterare satt och satt han ett papper i skrivmaskin. Och så smattrade han där in och Gustav och jag satt och väntade. Och så kom han ut med två maskinskrivna blad och gav ett till Gustav och ett till mig. Här har ni nu era jävla manus, och nu vill jag inte höra något snack om manus i fortsättningen, utan nu har vi klarat av det. Och mitt på sidan stod det, de plockar hallon. Och det skulle Gustav producera filmen på, och jag skulle ta huvudrollen. Och jag tänker på Filminstitutet, om man har gått upp till dem idag, till de här dramaturgerna som sitter där och säger att vi vill göra en film. Ja, vad är manuset? Ja, det är här. Och så lämnar man papper där det står, de plockar hallonen, de plockar blåbär. Mm. Och så skulle vi få stöd av det, va?
Hur mycket saknar du Bo Widerberg?
Jag saknar honom varje dag. Att det finns vissa människor som man, så att säga, vill. Han sa ofta, vi är slagfärdiga, vi är roliga. Det är de flesta, KV är tråkig.
KV som är KV Hjelm då?
Ja, ja. Nej, men han skojar ju hela tiden med allting, men han menar på att vi var roligare. Och det kan man väl säga var en av drivkrafterna, att vi, att när vi talade med varandra så hade vi alltid roligt, alltså. Han var ju extremt intelligent. Jag såg honom matcha Harry Schein och de här som anses vara intelligenta. Men Bosse var ju extremt intelligent. Som han gömde undan. Han sa, du ska vara glad att du inte är så jävla intelligent. Det ska du vara glad för. Därför att det här tänkandet, det här jävla tänkandet, sa han, det är som taggtråd i huvudet. Man tänker för mycket. Men du har charmen, glädjen och barnsligheten kvar. Det ska du vara jävligt glad för. Så att han ville att jag skulle vara glad för att jag var en dumskalle, helt enkelt.
Nå, ja. Jag funderar på ditt liv idag, Tommy. Alltså, hur ser det ut?
Ja, jag sitter här på Djurgården nu och tittar på mina guldvivor och vi har klippt gräset. Jag kan väl säga att praktiskt lever jag bra. Jag har ju barn, allihop är gravida nu. Och jag får barnbarn. Jag har fått två barnbarn och så vidare.
Men grattis.
Så att jag har ingenting att klaga. Jag är snart 90 år dessutom. Jag är 88, fyller 88 nu. Så att jag har ingenting att klaga på egentligen. Men det enda jag saknar nu, det är ju att jag är lite förkyld och på det sättet inte vet om man ska åka ner till Cannes.
Jag hoppas.
Det saknar jag därför att vi gjorde så mycket där nere, Bosse och jag, så jag tänkte knyta ihop säcken och åka ner och vara med och be Katrin Deneuve om ursäkt, för jag nobbade henne för några år sedan. Och helt enkelt roa mig, men i och med att min doktor har sagt att i och med att jag har en influensa nu så vill han helst inte att jag ska flyga i min ålder.
Hoppas på ett mirakel till frisknande för dig, Tommy Berggren. Och tusen tack för att du ändå valde att vara med i talkshow. Det var jättetrevligt att ha med dig.
Om du åker så ge Katrin Deneuve en andra chans, Tommy.
Jag vill bara säga, är ni kvar?
Vi är klar.
Ja. Nej, men jag vill bara säga det att jag har sagt redan att jag saknar Bo. Och jag är glad för att, ni vet att de filmer som vi nu visas upp i den här dokumentären, Det är 65 år sedan vi gjorde dem. Alltså. Mm. För 65 år sedan så gjorde vi barnvagnen. Och när vi gjorde barnvagnen så sa jag, vem ska spela huvudrollen? Ja, jag läste en artikel om en mannekäng. Det var inget ob. Som är uppenbarligen gift med den här trovaduren. Ja, vi kanske kan ta henne. Hon har ju inte spelat någon film. Så nej, men hon är jävligt trevlig. Och roliga svar, så fick jag ingen tob. Hon är ju strålande i... Så frågade hon någon fotograf. Ja, jag har en folkskollärare som heter Jan Torell. Och det var Janne Torell som sen gjorde alla de här utvandrarna och sånt.
Du gör en fantastisk imitation av Tommy, av Bo Widerberg måste jag säga. Tommy Berggren, varmt tack igen för att du var med i talkshow. Ja, Jonas, jag såg om Kvarteret Korpen igår. Den är ju fenomenal.
Jag har faktiskt, jag måste nog också se om den, det var länge sedan.
Ja, gör det. Mm.
Jag pluggar ju som du vet. Och nu öppnas en ny möjlighet för mig. Man kan nämligen ställa upp och dansa sin doktorsavhandling. Dance your PhD.
Är det oavsett ämne?
Det är helt oavsett ämne. Det finns, man kan dansa sin doktorsavhandling i många olika ämnen. Det handlar om att förvandla avhandlingen till något underhållande och en begriplig musikvideo med dans. Och vinnaren i år var finska Sulu Rokka från Helsingfors universitet. Så här lät vinnarlåten.
Men är det så då att det här inte ens är ett komplement till en avhandling, utan det här ersätter avhandlingen?
Nej. Man måste tyvärr göra avhandlingen.
Aha.
Men har man gjort det så kan man anmäla sig till den här tävlingen och vinna, som då Sulu har gjort. Han har forskat på hur olika personer reagerar på kemiska beståndsdelar i mat och det som gör att mat upplevs som kallt, varmt och bäskt och sådär. Så hot, 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 cold, cold, cold som man sjunger.
Ja, det var ju väldigt tydligt.
Otroligt tydligt.
Han jobbade inte med undertexten, men det gör man väl inte i avhandlingar?
Ja, nej, det gör man i varje fall inte om man ska få avhandlingen att passa in 3 minuters teknolåt, tror jag. Vi har ju tidigare pratat en hel del om din bakgrund som dansare.
Framförallt har du gjort det.
Brukar du fortfarande, alltså föredrar du att förklara saker med dans framför med ord?
Det hände mycket sällan. Senast det hände var när barnen var små och... Då var det ju inte för att förklara något, utan då var det för att reta dem. Jag hade gömt deras skärmar för att de i smyg hade skärmat, trots att vi hade en gräns på 1 timme. Och då blev de rasande när jag gömde skärmarna, och då eskalerade jag situationen genom att göra den här klassiska pantomimen. Du vet, när man tar händerna mot en fiktiv glasruta, mm, och sen försöker man också ta isär de här skjutdörrarna.
Mm.
Det slutade med, tror jag, att något av barnen grät. Mm-hmm. Men det var senast jag använde liksom min kropp för att förmedla någonting.
Mm.
På det sättet.
Mm. Ja, som vanligt så blir jag så stum över dessa bekännelser och undrar alltid varför.
Alltså, du måste ju medge...
Hur ska jag liksom... Vad är följdfrågan?
Vadå? Att det är väl fruktansvärt roligt när ens barn är rasande att köra en pantomim. Inte det liksom höjden av humor? Det tycker jag själv.
Jag tycker vi går vidare i programmet direkt. Om jag säger landmärken, Cassian, vad tänker du på då?
Kaknästornet.
Ja.
I Stockholm.
Ja. Och på mindre orter som i Hedemora, där kanske ett Kaknästorn skulle se lite märkligt ut, tror du ändå stan skulle mått bra av ett landmärke?
Jag gissar att de flesta städer anser att de har landmärken. Mm. Är det inte så,
jo,
ändå?
Det tror jag.
Och i Hedemora kan man ju avundsjukt titta på Avesta, grannkommunen. De har ju världens största dalahäst, som är 13 meter hög.
Ja, och det låter ju som ett landmärke och en symbol för stan, är kanske lite snarlikt. Och så där. Region Gotland tyckte att det var dags för ett nytt landmärke i Visby. Man har ju väl, kan då vän av ordning hävda, en ringmur som ändå har stått där ett tag.
Men som vi förknippar med Visby.
Ja, precis. Men frågan är det då ett landmärke? Regionen ansåg att det inte var tillräckligt och till slut gick uppdraget att skapa ett nytt landmärke till Rören Johannesen. Välkommen till talkshow, Signe Johannesen.
Tack.
Signe, du är konstnär. Du driver Artlab Gnesta och arbetar tillsammans med din man när det gäller offentlig konst under namnet Rören Johannesen. Och ni fick uppdraget att skapa ett nytt landmärke till Visby, Gotland. Hur tar man sig an en sån uppgift?
Ja, det är ganska speciellt att få ett sånt uppdrag. För det är ett sånt stort förtroende som ges en. För oss så blev det så himla viktigt att hitta något sätt att förankra uppdraget i platsen och de som vistas där. Så vi har jobbat med medskapande och bjudit in ett gäng med unga personer från Visby och Gotland att vara vårt expertråd och våra guider i det här snåriga uppdraget. Så det har känts otroligt tryggt att inte stå ensam i det.
Det förstår jag. Ja, det finns en bild här på, tyvärr så är det en svartvit bild. Jag har försökt att visa Katrin, för den gör sig ju betydligt bättre i färg än i svartvit, måste man säga. Men hur skulle du beskriva Katrin?
Jag skulle beskriva, alltså jag tycker att det ser ut som, det är väl inte det ni menar, men en svart fallos. Och sen så som ett misslyckat snabel-A.
Okej, okay. Jag tror vi lämnar dig där, Katrin, faktiskt. Signe, kan inte du beskriva vad ni har gjort?
Ja, nej, men precis. Det stämmer att det är någon form av monolitisk pelare, ja, först.
Monolitisk pelare, Katrin.
Okej, men jag kan inte konstlingot.
Och med det sagt så är den här pelaren har också en funktion där man kan rista in sina drömmar och tankar på den. Så att tanken är liksom att det också ska fungera som någon form av drömfångare. Men på toppen där så är den ju absolut inte svartvit. Där är den någon form av glänsig simsalabimform som sträcker sig uppåt och framåt. Och den skimrar i väldigt många olika färger. Så den är väldigt speciell och skär sig ganska hårt mot de här naturstenarna i det här naturreservatet där den står. Och de rostiga skorstenarna och Gotlandsbåten som åker förbi. Så den är verkligen egen. Mm. Men den är väl kanske ett lekfullt horn i sidan på rådande historieskrivning på platsen.
Spännande. Vad heter det? Och den syns ju väldigt tydligt. Om man kommer med båten till exempel så blir den blir ju verkligen ett landmärke där den står.
Ja, den glänser verkligen uppe på södra hällarna när man kommer in med båten. Mm. Och det är så spännande för då är den lite guldig så där när man kommer från havet. Men om man kommer från Visbosidan på farleden där, då är den nästan knallröd. Och när man vandrar från södra hällarna och kommer vandrandes med hunden så är den alldeles grön, magenta. Alltså hela det här verket är ju lackat i någon form av drömlack som är specialproducerad på andra sidan jorden. Och med det sagt så har vi jobbat med ungdomar som kommer från EPA-kulturen och andra typer av liksom estetiska referenser har fått blanda sig med våra konstnärliga visioner. Och det har varit en otrolig förmån. Liksom.
Jag tänker att den där färgen hade ju varit perfekt för Katrin Zimmermann när hon skulle måla om sitt kök eftersom hon inte riktigt kunde bestämma vilken färg det skulle vara. Och då beroende på vilken riktning du kom in i köket så skulle köket vara helt enkelt olika färger.
Det låter underbart tycker jag och så fantasifullt. Mm. Men det brukar ju ganska ofta bli bråk i olika kommuner när man uppför, om det nu är offentlig konst eller något som då ska tjänas som landmärke. Ni måste ju ha råkat ut för det också.
Alltså i så många av våra uppdrag så är det, det finns alltid en konservativ opinion som känner att det är smärtsamt när saker förändras och de vill ha det som det alltid har varit och vad ska det där föreställa? Så det är det som är så spännande med offentliga rummet, att det är liksom alla bryr sig. Det finns ingen som kan gå obemärkt. Det är liksom en sån här, de kan inte gå förbi och känna ingenting. Och så blev det också i Visby. Så det har varit en otrolig ström av kärlek och lekfullhet. Men det är såklart att det också finns liksom en sur ådra av vad är det här för någonting?
Och som konstnär, hur hanterar man det där när man vet att man gör någonting som omedelbart kommer väcka den här typen av heta känslor? Struntar du i det? Du vet att på sikt så kommer det bli bra att du har gjort det så många gånger nu? Eller försöker du hantera det på något sätt redan inledningsvis?
Alltså, för mig i min yrkesroll så är det liksom mitt mandat om jag jobbar i en konsthall eller i ett galleri ser väldigt annorlunda ut än när jag jobbar med för exempel en gestaltning i ett offentligt rum. För offentliga rummet är ju lite grann som vårat gemensamma vardagsrum. Så det är ju såklart att det finns så mycket känslor. Så att jag angriper det uppdraget på ett helt annat sätt. Och då får ju den här opinionen finnas. För att jag tänker så här, historiskt så har ju landmärken eller offentlig konst ofta liksom manifesterat makten i samhället. Det är någon kung som sitter på någon stor häst liksom. Nu ser ju våra samhälle annorlunda ut, som tur är. Och makten har förflyttats. Och det ser man också med offentlig konst och bra offentlig konst, att den förskjuter just definitionsmakt kanske och låter andra röster få komma in och ta plats på ett väldigt spännande sätt. Men det blir ju väldigt laddat alltså.
Och skillnaden då mellan att göra någon offentlig konst och göra det som vi kallar för landmärke. Alltså det finns väl plats, kan jag tänka mig, Hedemora, för mer än en symbol. Så att säga. Landmärken behöver ju inte bara vara en enda, utan det kan ju finnas flera. Men var går gränsen där? Vad är offentlig konst? Har det med storlek att göra?
Nej, det har inte med storlek att göra, just det. Men jag tror att det handlar om en kollektivt känsla av ägande eller identitet. Att ett landmärke kan vara pyttelitet, det kan också vara en liten handling som görs. För exempel när man är ute och vandrar och så börjar folk lägga upp stenar så här. Det är liksom någonting som uppstår och det är ju som ett landmärke. Mm. Men sen är det de här jättemånga där som tävlar om storlek, liksom, det är något som sker över hela världen. Alltså såklart liksom, i New York är ett sånt exempel och så vidare. Och då har man ju bestämt att det här ska bli ett landmärke. Men det är ju det är ju upp till publiken och relationen till verket huruvida det blir ett landmärke, skulle jag säga. Så på det sättet så är det nästan omöjligt att gå ut och säga jag ska göra ett landmärke.
Mm, det blir det.
Mm. Är det frihetsgudinnan du menar då i New York?
Jag tänkte såklart på det, för det är liksom, det känns som ett sån otroligt att man har bestämt att okay, här ska man göra någonting som man ska aldrig kunna tänka på den här platsen utan att tänka på det här landmärket. Och så, det finns ju massor med sådana exempel som i liksom Eiffeltornet och så vidare. Men ett bra landmärke kan ju också vara som sagt mycket mera liksom, kollektivt. Det kan ju vara en plats där man för exempel hänger sina liksom, nappar för att man ska sluta med napp. Eller det kan vara
alla lås på Västerbron i Stockholm.
Exakt. Eller att man ristar in en kärleksförklaring på en viss plats, att det har blivit en sån kultur. Alltså jag tänker att det...
Det låter lite som du tänker att det också har med tid att göra. Därför att det är väl så också att de första hänglåsen eller de första inristningarna kanske inte har den betydelse, utan det är ju när tiden går, när det växer och som du pratar om, det kollektiva liksom läggs till, så blir det liksom mer och mer den där typen av landmärke.
Jag tänker att alltså att landmärken också kan växa fram, just att det blir ett landmärke när det skapar en sån här stark känsla som det ni nu pratar om. Att det är så här, det är, någon tycker att det är fruktansvärt och stötande och så är det jättemånga som känner sig jätterepresenterade. Och så blir det liksom, plötsligt är vi igång och pratar om allt, både så här konstnärlig höjd och frihet, men också liksom vårt öppna samhälle. Att olika typer av känslor får komma fram. Så egentligen så är väldigt bra landmärken någon form av conversation starter.
Mm. Accepterar vi allting till slut? Finns det någon offentlig konst, Catherine, som du har från början skyggat inför och som du sen har omfamnat på något vis?
Inte som jag kan komma på. Det finns offentlig konst som jag har tyckt inte var fin och fortsatt tycka inte är fin. I Uppsala till exempel, där jag bodde i många år. Någon färgglad, rektangulär, många staplar, Finn Malmgren. Som
du nu vill kasta under bussen.
Som jag verkligen har cyklat förbi. Jag bodde ju många år i Uppsala, dag ut och dag in, och känt det där stinget av irritation varje gång. Så att i någon bemärkelse så väcker det ju något hos mig. Och det kanske finns något bra i det, bara det.
Avslutningsvis, Inga. Var någonstans i världen skulle du älska att få uppdraget att göra, att skapa ett nytt landmärke?
Ja, och jag ska svara på det. Men först vill jag bara ställa frågan tillbaka. Är det viktigt att allt omkring oss är vackert? Det är en sån fråga som jag i alla fall brottas med. Jag tror liksom inte att skönhet alltid är det yttersta målet. Men sen så är det så faktiskt att jag har löst det problemet, Jonas. För att Rören Johannessens nästa verk är ett rörligt och mobilt landmärke som kommer att uppsöka den platsen som den själv vill existera på. För att ett bra landmärke blir ju också bra i relation till den kontexten det hamnar i. Så vi har skapat ett verk som är jättestort som heter Solastalgia Pangolin som kommer att förflytta sig sakta, sakta efter det planetära lägets krisen och där den behövs. Det är som ett skulpturalt fältsjukhus.
Det låter som en verkligt smart lösning på, på en omöjlig fråga. Tack så hemskt mycket Signe Johannesson för att du kom till Talkshow.
Annars har jag sett två, vad ska vi säga, kostsamma misstag i nyheterna. Mm-hmm. Först en artikel som kanske träffar många föräldrar. Ett barn har råkat förstöra en målning som var värderad till ungefär 500 miljoner kronor på ett museum i Rotterdam i Nederländerna. Det handlar om tavlan Grey Orange on Maroon No. 8, en av den lettisk-amerikanske konstnären Mark Rothko. Enligt uppgifter så var det då ett barn som råkade peta lite på den här jättestora tavlan i ett obevakat ögonblick. Och då blev det små repor på den ofurnissade ytan. Var du orolig när du gick på museum med dina barn?
För att de skulle peta på saker?
Ja, kanske välta någon vas från Ming-dynastin.
Jag var mer orolig för att hinna fram till Mona Lisa innan de skulle tröttna på att vara på det där museet. Alltså det var ju det som jag tyckte var kampen hela tiden, att man skulle hinna göra dem, se de saker som var värda att se innan de somnade eller liksom började skrika på dem. Uh-huh. Jag var inte så orolig för att de skulle snubbla över saker. Nej.
En annan typ av stress låter som att de hade. Mm. Sen har vi då det amerikanska hangarfartyget som gjorde en kraftig gir för att undvika hot i rebellerna. Jag vet inte om du läste om det här. Och då råkade ett av stridsflygplanen som var ombord på det här hangarfartyget falla över bord, sjunka ner till havets botten. Det här planet var också värt väldigt mycket pengar. Runt 500 miljoner.
Mm.
Vad är det mest kostsamma misstaget du har gjort?
Det är inte en lätt fråga att besvara.
För att det är en lång lista.
Jag vet. Jag kört på en grynna någon gång med en båt som inte var min. Det var kostsamt. Jag hade en hund som åt upp en halv uppstoppad räv hemma hos någon greve någon gång. Jag tror att hunden även kissade på en äkta matta vid samma tillfälle.
Oj, ja, ni blev aldrig mer tillbakabjudna.
Nej, det var svårt att bara säga förlåt sådär. Uh-huh. Ursäkta, det gick liksom inte. Alltså räven var inte sig själv.
Hur mycket fick du slanta?
Jag vet inte ens om det var, jag kommer faktiskt inte ens ihåg. Kan man ens återskapa en uppstoppad räv efteråt? Jag vet faktiskt inte.
Nej, du har förträngt det, tror jag.
Ja, verkligen. Tack och lov.
Det föds ju allt färre barn. Enligt FN kommer en majoritet av länder ha en krympande befolkning.
Mm.
Och det finns ju lite olika idéer om hur man får folk att skaffa fler barn. Man har ju hört om Ungern, Finland, där jobbar man med ekonomiska bidrag till exempel. Och så har vi den nya pronatalist-rörelsen i Silicon Valley som ofta består av människor på högerkanten. Elon Musk är väl den mest kända. Han har ju 14 barn minst.
Mm.
Det verkar som att det är lite diffust.
Oklart, ja.
Ja. Han anser att det vikande barnafödandet är det överlägset största hotet mot mänskligheten.
Mm.
Även vicepresidenten J.D. Vance har ju också varit ute och pratat om vikten av att fler barn föds i USA. Men det är ju också så att den här rörelsen är kontroversiell.
Mm.
Välkommen hit, Kajsa Ederud.
Hej, tack.
Programledare för podden Paradiso, där ni har tittat närmare på det här.
Ja, det har vi.
Mm. Mm. Och vi går väl bara rätt in i det här nu.
Ja, ja? Jag intervjuade ju ansiktet utåt för just den här tech-delen, den konservativa tech-rörelsen i USA som är för pronatalism. Han heter Malcolm Collins och han säger sig ha ett ganska stort stöd från både J.D. Vance och framförallt Elon Musk.
Vad är det som driver honom och hans fru då? De är nu, ska ha barn nummer 5 på ganska kort tid.
Han tror ju att världsekonomin kommer kollapsa och att den stora variationen av olika kulturer kommer kollapsa. Och han vill ju att alla länder ska ha en liten grupp pronatalister som kan föra det landets kultur vidare. Men sen ska man ju komma ihåg att pronatalism är ju inte ett nytt fenomen i sig. Det har ju funnits genom, alltså urgammalt i olika totalitära stater. Det är ju statens sätt att försöka få människor att föda fler barn.
Mm. Alltså, jag tänker att vi har ju ofta pratat om att det finns väldigt många människor i världen och vi kommer ha svårt att dela på världens resurser och så här. Men de upplever inte att det är problemet alls. Vi är för få helt enkelt.
Alltså, då, när jag pratade med honom, då sa han att han var liksom motsatsen till klimatrörelsen. Så det tänker de ju inte på, och de värnar ju också den västerländska kulturen. Ja. Det får man.
Så alla ska inte få många barn?
Nej, inte. Eller så här. Han säger att han, inte, att han tycker att rasism är dumt och att det inte handlar om rasbiologi. Men han vill att hans familj och de som är lika honom ska föda många barn och att deras familjelinje ska leva vidare.
Så det finns någon form av kulturell eller ideologisk aspekt i det här projektet?
Ja, absolut. Och en ganska kontroversiell grej som de gör, det är att de använder IVF. Han säger en grej som man har som en liten slogan som är inga liksom naturliga graviditeter, inga naturliga förlossningar. Så de använder IVF och gör embryodiagnostik. Där de tittar på intelligens, lycka, väldigt tveksamma vetenskapliga
metoder.
Det var
metoder. Det jag tänkte. Kan man screena för sånt?
De föder embryon. Bara lyckliga barn. Är det så?
Han menar att på de barnen som de har gjort den här lyckoscreeningen så tycker han tycker att de barnen är gladare än de andra barnen. Men det här har jag också. Vi har ju kollat upp det här och det finns liksom inga vetenskapliga belägg för att man kan screena för de här ganska komplexa sakerna som handlar om både arv och miljö och som också från det etablerade vetenskapslaget är väldigt kontroversiella just för att de är kopplade till det här liksom A och B-lag och liksom vad är vårt människovärde?
Mm. Men han tillhör då den här tech-högen inom pronatalist-rörelsen. Mm. Sen finns det ju också en kategori, vad kallar man den för? Traditionella hemmafruar, tradwives.
Tradwives, ja, precis. Som har ett lite mer konservativt. De kanske värnar religion. Konservativa, de kanske tror på könsroller i en större utsträckning. Att kvinnor ska vara hemma, ta hand om barnen, föda många barn. Och att det är, men gemensamt för båda är ju att de drivs av en oro för att världens ekonomi kommer gå under om vi inte föder fler barn.
Så det finns också den aspekten. Det finns den ekonomiska aspekten och sen den kulturella eller ideologiska aspekten.
Ja, absolut. Kritikerna menar ju att så här, ja, i vissa länder så finns det liksom ett ganska lågt barnafödande. Alltså födslotalen går ju ner i en så pass långsam takt att vi hinner hitta sätt att lösa det på över tid. Och att pronatalisterna tittar lite för långt framåt i tiden. De är inte så mycket här och nu ju.
Hur mottas det här i USA bland de som är kritiska?
Jag vet ju att i februari så skrev president Trump under en order för att öka tillgängligheten av IVF. Och det sägs i amerikansk media att det är kopplat till pronatalisterna. Det är ju den här aspekten med att göra IVF bara för att göra IVF. Alltså inte för att du har ett behov av det. Det är väl den som är lite problematisk. Och just den här nästa nivån de tar i att de ska liksom designa sina barn. Där, det är väl det som är den stora kritiken. Och varför kan man inte lösa befolkningen i ett land genom att till exempel främja invandring? Och, alltså det finns ju en befolkning globalt som skulle kunna hjälpa en ekonomi lokalt. Och det är ju en kritik mot det här.
Jag tycker det här låter precis som jag håller på att läsa Chimamanda Adichies nya roman som ju handlar om, som utspelar sig i Nigeria, där ju resonemanget är exakt likadant. Det gäller ju att hitta en linje, det gäller att avla barn med rätt person så att det blir liksom en ren linje. Hon skulle, de där, där och då skulle älskat det här resonemanget. Men skillnaden är ju att det förekommer ingen screening av lycka i förväg.
Det tycker jag också är spännande, för när jag pratade med Malcolm om det här, så här, varför ska ni ha den här tekniska aspekten i att föda barn? Han beskrev det som att det var en ideologisk anledning, men när jag frågar varför så säger han för att vi kan inte få barn naturligt. Och då, så det går inte riktigt ihop.
Man
så
tänker sig också att det skulle kunna vara en krock mellan den lite mer religiösa falangen som vill ha många barn och de som absolut vill designa sina barn för att få till den perfekta lilla människan.
Absolut, och där är det ju svårt att veta, för det är ju inte så många i tradwife-delen som uttalar sig, för de känner sig också lite förföljda.
Ser man några indikationer på att det här skulle kunna komma till Sverige?
Jag tror inte det, och inte på den nivån, inte just nu i alla fall.
Kan du se några fördelar med att ha väldigt många barn?
Nej, alltså jag tycker det här låter som att folk som har fondsparat för mycket håller på med det här. Att de tror att, liksom, att man hedgar sina bets på något vis, alltså att man sprider sin risk helt enkelt.
Ja,
om man har 12 barn så blir ju något lyckligt.
Vill man höra mer om det här så har ju ni som sagt gjort ett avsnitt om detta. Paradiso heter podden, finns i SR Play. Tack så mycket, Kajsa Ederöd. Vill du att jag ska göra en pantomim? Bara för att pigga upp.
Men hur visste du det? Vi har jobbat tillsammans så länge nu, så du kände bara, nu behöver han nog en pantomim.
Situationen kräver.
Vi går vidare. Jag tänker vi skulle prata om bokklubbar istället, kanske. Du kan kanske avvakta med pantominen lite grann. Både du och jag har ju ganska nyligen gått med i en bokklubb.
Mm.
Ja, och, eller bokcirkel om man vill hellre det. Dina erfarenheter så här långt, du hade en förväntan, har du levt upp till den?
Den har överträffat mina förväntningar, för jag gick med i en bokklubb där jag var väldigt rädd för alla andra som var med i klubben, eftersom de jobbade med pennan så att säga. Det är väldigt litterära personer, så att jag förstod inte riktigt vad jag hade där att göra.
Nej.
Men nu har jag varit på det första mötet.
Aha.
Och med hjälp av lite vin och väldigt, väldigt mycket prepp från min sida så gick det jättebra.
Mm.
Det var så trevligt.
Mm. Vad härligt.
Och bokdiskussionen tog ganska lite tid.
Att bokdiskussion, det är ju en bokcirkel.
Jo, fast det var först när vi hade ätit varmrätt och efterrätt som vi rev av boken, tror jag, på 20 minuter.
Alltså vet du vad? Det är exakt det här. Alltså det här gör mig så upprörd. I min bokklubb så suckar folk när någon har valt en tjock bok. Ja, de vill komma till träffarna trots att de bara läst halva boken. Och jag tycker det är märkligt. Att läsa en bok när man är med i en bokcirkel kan väl inte vara något orimligt krav, tänker jag. Och bli betraktad som en galen despot. Vad säger du? Är det för mycket begärt?
Jag vet ju inte hur du argumenterar för din sak, men jag tycker att det låter lite jobbigt med någon som insisterar på tjocka böcker återkommande.
Kanske, tänker jag, är jag så oerfaren, och det är ju även du, när det gäller bokcirklar. Vi är ju nästan oskulder, så att vi har bjudit in två verkliga veteraner istället. Välkomna till talkshow, Amelia Damo, tidningsdrottning.
Fortfarande, tycker du?
Ja, varför inte? Medialegenda. Och Anders Tempelman, manusförfattare.
Mm.
Hej!
Hej!
Ja. Hur många år har ni varit med i bokklubbar?
2017 startade...
Ja.
Min bokklubb.
Ja, så åtta år drygt. Mm. Ja. Och Anders?
10 tror jag.
10 år, ja. Studieförbundet Bilda, det finns ju flera studieförbund, de har på ett föredömligt konkret och handgripligt sätt givit en instruktion om hur man bildar bokklubbar och hur man jobbar med bokklubbar. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom den tillsammans nu.
Det är lite sent påtänkt.
Men... ja, men jag tänkte egentligen att det skulle vara för att höra vad är teori och vad är praktik. Okay. Alltså det, ni vet ju hur det egentligen ska vara.
Mm.
Ja, alltså det här är en teoretisk... Det står att en bokklubb, minst 3 personer, helst inte fler än 8. Vad säger ni?
Helt rätt. Vid 7 redan börjar det ta lite lång tid.
Mm.
Och vid 3 är det nästan som... Det är för lite. Det är för lite.
Men är det att du tycker att det blir lite långrandigt då när person 6 och 7 ska komma med sin
analys av boken? Ja, alltså inte när person 6 och 7 kommer. Då kan det... Kanske när 7 kommer. Då har så det gäller liksom att gå runt på olika vis.
Ja, sex är uppenbarligen en sweet spot för Amelia Damo.
Ja.
Och Anders Tempelman då?
Ja, men vi hade 8 från scratch och sen så föll en bort som reste utomlands. Och vi upplevde nog att 8 fungerade bra också. Men nu, det bygger ju på att man inte är en... Nu är vi ju män allihop förstås, och det bygger på att det inte är en bunt med sändare så att säga. Det är ju inte ovanligt i manliga sammanhang, och det har vi klarat oss från. Så att 7 funkar jättebra.
Aha.
Och de gånger vi blir färre så kanske blir lite mer snack om boken, men lite på bekostnad av liksom umgänget och liksom glädjen över att ses. Liksom.
Men är inte schackklocka, förlåt, jag bara tänker om det är många.
Nej.
Nej.
Har ni schackklocka?
Nej, men vi ser lite arga ut och någon aldrig slutar.
Mm.
Enkönade bokklubbar är inbillade med ganska vanligt.
Mm.
Stämmer det?
Mm.
Aha. Och varför är det så? Är det bra, Amelia?
Ja, min bokklubb vill jag ju inte ändra på. Där är bara kvinnor.
Nej.
Det tror jag inte spelar egentligen någon större roll faktiskt. Det bara blev så.
Ja.
Men jag undrar, samkväm
är din
kontra
vi bara män.
Bokdiskussion, proportionerna där under kvällen.
Ska jag berätta hur det går till?
Ja. Mer hur mycket tid lägger
Anders,
ni på bara snack allmänt och fokuserat boktal?
Nej, men det öppnar ju med... någon bira innan, och då snackas det om politik, man ondgör sig över tillståndet i världen, olika personer har följt olika saker i media och sen så rapporteras det av, och sen är det lite små bantering kring det. Och sen är det middag, och då serveras det vin, och den som har lagar oftast mat, inte alltid, man kan köpa också om man är lagd åt det hållet, det är helt okej, ingen som har några synpunkter. Och sen någon gång efter huvudrätten, då är det votering först. Så då säger man, okej, då pratar vi om boken. Vad är betyget? Vi börjar med en 5-gradig skala, insåg efter 8 år att vi behövde en 10-gradig skala. För att 5 blev för strängt helt enkelt. Och efter det så går man runt bordet och så får alla bara berätta lite hur de upplevde boken. Och sen efter det så är det lite fritt spelrum till glassen ungefär.
Alltså fritt spelrum, då kan man få snacka politik igen om man vill det. Eller ja, det är fritt spelrum kopplat till boken?
Det kopplar, alltså när det har varit bra, det vill säga när det har varit konfliktrikt, vilket jag tror är liksom nyckeln till att såna här tillställningar ska bli bra, att man tycker väldigt olika, då är det som att kvällen aldrig tar slut och man sitter liksom och pratar om så här, nej men gud, upplevde du så? Nej, jag tyckte det där var helt hopplöst.
Men ni håller det till boken?
Ja, det gör vi.
Och Amelia, den här beskildringen, skulle du, är det snarligt?
Alltså, vi dricker inte öl i sådana, vi börjar med champagne.
Såklart ni gör.
Såklart vi gör. Sen skulle jag säga kanske 60-40 om du ville ha en... så skulle jag nog säga att umgänget är nog 60 och boken 40.
Mm.
Och vi borde försöka tänja det till 50-50. Vi har inte kommit där, för att till skillnad mot herrarna i det här laget som pratar politik, så pratar ju vi relationer. Och vi har minskat ner eftersom vi är lite till åldern komna sjukdomsdiskussioner. De får inte vara med så länge. Absolut inga barnbarn heller. De tar vi bort.
Är det en uttalad regel med det? Vi har aldrig pratat barnbarn eller sjukdomar.
Ja, nästan.
Ja.
Mm. Men det jag skulle säga om det som skiljer sig här, vi skulle aldrig börja med några betyg, för då har man ju liksom tagit mödelsen, höll jag på att säga, på klubben. Det går ju liksom inte riktigt, utan det ska ju vara lite spännande ändå vad man tycker. Och sen börjar vi med böckerna innan glassen, gott och väl. Efter soppan, vi kör bara soppa.
Mm.
Försöker hålla det någorlunda nere där. Och sen börjar vi gå runt bordet. Och sen det som utbryter, som du kallar, eller för fritt spel sen, det handlar ju i regel om någonting som är boken. Och är det då så att man har läst Fars rygg eller Rent hus eller någonting som man vill fortsätta att prata om, så är det ju det som blir ändå bränslet för de kommande diskussionerna. Men eftersom, nu ska jag göra mig skyldig till generaliseringar, det är bara kvinnor, så är det mycket relationer.
Får jag fråga er då, om vi återkommer till det där med relationer, tänker jag, men om då någon av er inte har, alltså om ni inte hinner läsa hela boken av något skäl i ert liv, går ni ändå på bokklubbsträffen?
Ja, det där är en bra fråga. Det där har väl egentligen nästan aldrig hänt hos oss faktiskt. Därför att jag tror att man känner grupptrycket. Att, för det, jag delar din uppfattning där. Om man är med i en bokklubb och man ska läsa en bok och så ska man se och prata om, då håller det inte riktigt att säga att man var sjuk eller någonting sådär. Och vi har dessutom 2 månader mellan varje träff. Så att förutsättningarna för att läsa klart en bok, även om det är Knausgård, är ju extremt goda.
Ja, så att, det, har inte, och det har inte hänt uppenbarligen då, Anders, eftersom har man inte läst boken så kommer man inte... Vad säger du,
eller så har man inte outat det. Man har bara chatt-GPT-at handlingen.
Det skulle man kunna
och tolkningarna.
Ja, det skulle man säkert kunna komma undan med också, tror jag.
Ja, men vi är inte stränga på det sättet. Däremot så tycker jag att man ska ha ett giltigt förfall. Och då har vi ju till exempel en person i bokklubben som har väldigt många barn. Och det är ett giltigt förfall. Mm. Vi pensionärer har inga giltiga förfall. Däremot så kan det hända att nej, men den här boken står inte ut med att läsa.
Nej.
Den har jag bara läst 70 sidor och tänker fortsätta.
Och kan man då gå till cirkelmötet och säga så, jag läste bara 70 sidor och tyckte de var jättedåliga?
Ja.
Aha. Okay.
Du verkar så sträng i det här avseendet, Jonas. Varför känner du så starkt i frågan?
Men vet du vad? Det kan ju inte vara strängt att ha en bokcirkel och begära att folk ska läsa en bok. Alltså, jag tänker man kan ju ha en matlagningsklubb om man vill bara träffas och prata. Men, så att jag tycker inte att det kan vara speciellt strängt.
Får jag bara flika in, Jonas, att det låter som vi lägger av för mycket. Det händer väldigt sällan, för vi väljer så pass intressanta böcker.
Och ibland kommer ju livet emellan. Ja. Ska man inte få komma då? Man har läst boken 7 gånger på raken och så den 8:e så...
Men om man är ärlig med det skulle det säkert... Det skulle gå alldeles utmärkt, tror jag.
Ja, eller ska man ju bara vara hemma och träna på mim och sånt där när man, om man inte orkar läsa alltihopa. Hur som helst, vad heter den här
personen? Jag kan bara en mim-rörelse.
Ja, och den har du redan visat mig faktiskt här i stundna gånger.
Jag kommer köra den igen.
Ja. Får jag säga, den här personliga delen då, den här relationerna... Alltså, ofta när man läser en bok och man sen ska prata om den så är det ju väldigt lätt att... försöka relatera till sig själv. Kanske är det till och med så att ett tecken på en bra bok är att man kan relatera till den, att man kan se någonting i den som betyder något för mig. Hur personlig måste man vara i den där bokklubben? Kan man liksom, är det bättre, tycker man att kvällen har varit bättre om folk är väldigt personliga, eller kan man hålla det på en väldigt så där teoretisk nivå? Vad säger du, Anders?
Nej, men jag tycker det är väl en otroligt styrkebesked om man kan få folk att relatera till. Vi har väl någon i vår grupp som har förlorat ett barn bland annat, och så var det någon bok som berörde det, och då var han helt öppen med att det bet extra hårt på honom, och det är ju fantastiskt alltså när det händer. Så att det är väl lite det där man egentligen är på jakt efter, att man ska läsa någonting ihop. Ja, men det som bio var förr i tiden, så att säga, att man faktiskt gick och upplevde någonting tillsammans. Och, det här är, och när det här är som bäst så är det ju precis det. Att det slår an någonting hos en som kanske är allmängiltigt eller superspecifikt. Spelar egentligen ingen roll. Men som gör att man kan relatera till det och vill prata om det. Det är fantastiskt.
Amelia, den allra svåraste frågan. Om det är någon i en bokklubb som liksom inte riktigt lever upp till ambitionsnivån, som verkar ha väldigt många anledningar varje gång att inte läsa och sådär. Går det att be den personen sluta i klubben? Är det möjligt att utesluta
någon
i boken?
Ja, absolut. Det är ganska lätt. Det är ju värre när man har en kanske i klubben som man undrar, har vi läst samma bok?
Ja.
Det kan vara lite
knepigt. Och om det upprepas då gång på gång.
Ja.
Vad gör man då?
Ingenting. Nej. Eftersom då tänker man så här, nu är vi både vidsynta och...
Men då är det ju en sjukdom,
alla
då är det ju demens,
ska...
va, är det inte det?
Vad sa du?
Då är det ju demens och ni pratar inte sjukdomar. Så att...
Hörrni, nej, om jag avslutningsvis får rekommendera en bok till alla bokklubbarna nu som lyssnar i vår sommar. Vilken bok ska de läsa så att det verkligen blir en bra diskussion? Vad säger du, Amelia?
Rent hus.
Och vad säger du, Anders?
Ja, men Vigdis Hjort.
Stort tack, Amelia Dahm och Anders Tempelman, för att ni vill komma till talkshow och prata bokklubb.
Tack.
Är det så att du vill utesluta någon?
Jag hoppas nu att min bokklubb lyssnar.
Ja, precis.
Och vill du nämna alla någon? Undrar förstås. Vem menar han mig?
Ja, precis. Oerhört obehagligt. Han har gjort en hel programpunkt om det här för att hitta en
besatt
ingång.
Han är besatt av
Men det är ju kul att ni kan ändå glädjas åt mig och mina svagheter på detta sätt.
Vi känner empati.
Tack. Catherine.
Kommer din bok upp i eran bokklubb? Är det någonting du har provat?
det är ingenting jag har provat. Alltså, jag vet inte om Amelia Anders förstod det. När jag sa tack Amelia Dam och Anders Kempelman, då är det meningen att vi ska gå.
Nej, vi höll oss kvar.
Ja, det verkar som att ni tycker att det här programmet är trevligt och ni vill gärna köra vidare.
Hej.
Hej då.
Spanarna.
I och med AIs utveckling så har ju musikarbetarna blivit värnlösa små barn i internets hage.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Ord av germanskt ursprung går bakåt och synonymerna med internationellt ursprung går framåt. Så till exempel ett ord som relationer ökar, förhållanden minskar, attityder ökar, hållningar minskar.
En vacker dag är jag övertygad om så kommer voodoo och bli godo.
Vi hörs i Spanarna.
Det senaste året har appar som erbjuder andligt stöd via en chatbot ökat i antal och ger människor av olika trosuppfattningar möjlighet att ställa frågor och få vägledning av en artificiell version av en rabbin, imam eller präst. Men vad händer när vi börjar söka tröst, mening eller kanske till och med frälsning hos något vi själva har byggt? Du lyssnar på Fabriken som i Kristi himmelsfärds ära den här veckan filosoferar kring konsekvenserna av att söka vägledning hos något som saknar själ. Det gör vi med AI-experten Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Så här låter det i P1 idag 11.30 när vi sänder Fabriken. Australien tar vi oss till nu. Här är ett utrikesreportage signerat Axel Kronholm.
I december blir Australien första land i världen att införa en egen åldersgräns för sociala medier. Men hur kommer den att funka i praktiken? Och vad säger Australiens tonåringar? Jody har sina kompisar Anja och Maylin på besök. Det är lördag och 13-åringarna bakar kakor. Telefonerna ligger på köksbordet med släckta skärmar. Notiserna från TikTok, Snapchat och Instagram får vänta. Tjejerna tycker själva inte att de lägger för mycket tid på sociala medier, max en eller två timmar om dagen.
It depends like what I'm doing in the day, like if I have stuff on or not. But if I'm like a, it's maybe like an hour to 2 hours a day.
Jodys mamma har begränsat Snapchat på hennes telefon till en timme om dagen.
Well, I have like a time limit. That was like one of the conditions for getting it. So I have an hour on Snapchat a day.
Yeah. And is that enough?
No.
Nej, det är inte tillräckligt, säger hon, och förklarar att det inte handlar så mycket om själva plattformen utan om att kunna prata med sina vänner.
If you're organizing events and stuff, you like text your friends on Snapchat and like, "Oh, what time should we meet up?" and stuff like that.
Australiens politiker har i alla fall bestämt att unga i Jodys ålder inte ska vara på såna appar.
This bill seeks to set a new normative value in society that accessing social media is not the defining feature of growing up in Australia.
I december blir Australien första land i världen att införa en egen åldersgräns för sociala medier.
We've got your back is our message to Australian parents.
Lagstiftningen klubbades igenom med stöd från båda stora partier som satte gränsen vid 16 år och la ansvaret på sociala medierföretagen att lösa det tekniska kring hur den ska fungera. Men vi kommer till den biten.
I thought it was quite a brave move of the government.
Trish är Jodys mamma och hon tyckte att det var modigt av regeringen att anta lagstiftningen. Vi sitter på hennes veranda i en villa förort i norra Melbourne och i träden kraxar färggranna regnbågslorikiter. Trish ser lagen som ett ställningstagande mot techjättarna.
It's kind of a stand against big tech.
Tonåringar vill inte avvika från normen. Och med en sån här åldersgräns känner jag att vi får mer stöd i förhandlingarna med våra barn, säger Trish.
Because as a parent you have to try to set boundaries with your teenagers and it helps if the community is behind you. It's
like... Trish tycker egentligen inte att det här borde vara en fråga för staten, men hon ser inte heller att techjättarna kommer ta ansvar när affärsintressen står på spel.
I just don't think that's how capitalism works.
Så hur kommer åldersgränsen att fungera i Australien?
Right now, trials are being done to determine the nature of the technology that will be used and how it will be implemented with the...
Dr. Shannon Conney är lektor och biträdande prefekt vid institutionen för datavetenskap och informationssystem vid University of Melbourne. Han är just nu med och testar den teknik som ska användas av sociala medieplattformarna för att stänga ute användare under 16 år.
The way is through biometric analysis.
Det finns en uppsjö av olika leverantörer, men de använder sig alla av biometrisk analys och AI. Alltså mjukvara som analyserar användarens ansikte och bedömer om den är över 16 år.
How exact can those models be?
There is a level of dispute in the accuracy of these models. One thing is definitely clear, they've been getting a lot better as of recent years.
Modellerna har blivit mycket bättre, säger Shannon, men även de bästa har fortfarande en felmarginal på 2-3 år. Och om man bryter ner det på olika grupper, till exempel specifika etniska bakgrunder, så kan modellerna ha fel med så mycket som 10 år. Långt ifrån vattentätt alltså. Så varför inte bara gå på ID-kort eller bank-ID? Jo,
the Liberal Party, who were the opposition party at the time, managed to get an amendment passed that blocked the use of any form of digital ID.
När åldersgränsen antogs fick oppositionen igenom ett tillägg som säger att man inte får kräva att användare ska identifiera sig med hjälp av något statligt identitetsdokument. Det måste finnas alternativ, och det bästa tillgängliga alternativet är biometrisk analys. Eftersom modellerna inte är så träffsäkra säger Shannon Coney att det lutar åt att företagen kommer bygga in en flexibilitet, alltså att de hellre ska fria än fälla för att inte riskera att stänga ute någon som faktiskt är över 16 år men råkar se ung ut.
Right now they are tending to build in some leeway, so if they know that there's an error of 2 years, on an average error of 2 years on their product, they're tending to let 14-year-olds pass as 16 rather than the other way around.
Tillbaka i köket hemma hos Trish säger dottern Jody att hon förstår att vuxna vill skydda dem från konstigt innehåll, men hon tycker att det är irriterande hur de försöker kontrollera dem.
I understand they don't want like weird stuff happening and stuff, but I think it's like annoying, they're like controlling, but yeah.
Jag frågar vad de skulle göra med tiden som frigörs om de inte längre kan använda sociala medier.
So I'd probably just watch TV, but...
De svarar att de mest använder sociala medier som tidsfördriv när de kopplar av hemma. Så om det inte gick hade de förmodligen bara tittat på TV istället.
We only like use it when we're like at home relaxing or something, so we'd probably just like watch TV, like Netflix or something like that.
Axel Kronholm, Melbourne.
Nu är klockan 1.
Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det har S-kongressen röstat igenom. Det är bland annat ungdomsförbundet SSU som fick igenom det, trots att partistyrelsen inte ville ha förslaget. Som ett första steg vill partiet att det ska gälla på kvällar, helger och lov. SSUs ordförande Lisa Nåbo är väldigt nöjd med beslutet.
Ja, men Socialdemokraterna är nu för en avgiftsfri kollektivtrafik för unga, vilket är helt otroligt. Alltså, det här är något som jag och generationer av SSU-are har drivit hårt, och äntligen så blir det också partiets politik.
Säger Lisa Nåbo. I Schweiz har militären ännu inte kunnat börja röja upp i byn Blatten som begravdes i ett glaciärras häromdagen. Raset blockerade floden som rinner genom byn, och under natten och morgonen finns det risk att den svämmar över och tar med sig rasmassor längre ner i dalen. I norra Nigeria har minst 21 personer omkommit efter kraftiga regn. Runt 50 hem ska ha översvämmats och förstörts och runt 10 personer saknas fortfarande. Det är vanligt med översvämningar i Nigeria under regnperioden, som i regel varar från april till oktober. En ny studie visar att bakterien som orsakar pest har blivit mindre dödlig över tid, skriver AFP. Studien som publicerats i tidskriften Science har jämfört bakterie-DNA från de tre stora pestepidemierna som varit på 500-talet, 1300-talet och 1800-talet. Och det var tydligt att sjukdomen blev mindre dödlig över tid. På så sätt har bakterien Yersinia pestis kunnat spridas under längre tid. Även om antibiotika kan bota pest numera så ger forskningen förståelse för hur andra pandemier kan komma att utvecklas.
P1, Sveriges Radio.
Nu får vi senaste utgåvan av USA-podden.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 589. Det är onsdag den 28 maj. Klockan är 3 på eftermiddagen. Gina Lindberg i Washington DC. Hej.
Hallå, god morgon. Vill du veta hur vädret är?
Oh, tack, ja.
Jag kan säga att ingen behöver vara avundsjuk på vädret på amerikanska östkusten. Det vräker ner, väderprognosen säger 100% regn och det är 10 grader varmt. Häromdagen var det 30, så att det varierar i Washington.
Kul
ändå. Man måste ju alltid vara beredd på alla årstider under en och samma vecka, och idag kan jag slå fast att årstiden är höst.
Mm. Roger Wilson i San Francisco. Vilken årstid har du?
Ja, det är oklart faktiskt, för eftersom sommaren är kall här så kanske vi börjar gå in på sommaren. Dimmigt, lite dimmigt när jag tittar ut, och det var riktigt kalla, riktigt kall bris från Stilla havet igår.
Mm-hmm. Jag kan säga att här är det någon som har dragit för persiennerna väldigt nogsamt i studion, så jag ser faktiskt inte ut genom fönstren. Men jag antar att det är som vanligt, det är oktober i Sverige, för det har det verkat bli året runt. Hörrni, idag ska vi prata om Donald Trump och Vladimir Putin och frågan om tonläget mot Ryssland har förändrats eller inte. Och med oss för det har vi också radiokorrespondenterna Rysslands programledare Fredrik Wadström. Välkommen hit.
Tackar.
Du är också nyutnämnd Rysslands korrespondent och tar vid efter sommaren.
Exakt.
Mm. Du, vad bra att du är här. Du ska få berätta allt för oss. Och jag tänkte att vi ska börja med att lyssna hur det lät i söndags när Trump skulle flyga till Washington.
Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay?
Jag har ingen jävla aning om vad som har hänt med Putin. Han dödar mängder med människor och jag gillar det inte alls. Ungefär så sa Trump, och senare på söndagen så kallade Trump också Putin för galen i versaler på Truth Social. Gina, Trump verkar ju väldigt arg. Beskrev vad det var som hände där.
Ja, han trappar upp retoriken nästan dag för dag mot Putin nu, och han skrev också, Donald Trump skrev också på Truth Social att det som Vladimir Putin gör, om det inte hade varit för mig, så skulle väldigt mycket dåliga saker redan ha hänt för Ryssland. Han leker med elden, skrev han. Så att senaste tiden så verkar ju Trump mer och mer frustrerad över Putin och riktar mer av sin frustration mot Putin än vad han gör mot Zelensky.
Mm. Roger, vad är det då som gjort Trump så upprörd just nu? Men han brukar ju uttrycka snarare sin beundran för Putin.
Ja, men det känns lite som att saker och ting går i någon form av cirkelrörelse här just nu. Alltså att Trump säger att det snart ska bli fredsförhandlingar, att snart ska man kunna komma fram till en överenskommelse om vapenvila. Och sen så händer det ingenting, utan tvärtom, Putin förhalar det hela och ingenting blir gjort. Och det är den här senaste storoffensiven från Rysslands sida mot Ukraina som verkar ha retat Trump här. Alltså att man har attackerat Ukraina med stor kraft. Och det här undergräver ju Trumps egna utsagor om hans hans goda relation till Putin och hur den skulle då förändra allting när det gäller förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina. Han har ju som sagt lovade ju att det skulle bli fred inom ett dygn efter att han blivit president, kanske till och med tidigare än så. Ett uttalande som han nu har sagt var mer ironiskt eller satiriskt än något verkligt vallöfte. Men när man ju börjat prata om Trump och tacos, jag vet inte om ni har snappat upp det här. Precis som Trump då i de här olika handelskrigen och tullförhandlingarna kommer med utspel som man sen drar tillbaka, så verkar det också som att han också gör de här utspelen mot Putin, men att det aldrig riktigt blir någon egentlig effekt. Han markerar, men det händer inte mer. Och tack och är det alltså Trump always chickens out, står den här förkortningen för. Och det där är ju inte en bild som Trump vill ha, eftersom han ju enligt egen utsag och enligt hans egna administration är världens hårdaste förhandlare.
Gina, alltså Putin har väl i sak egentligen inte förändrats sen kriget inleddes. Är det mer så att Trump har liksom ändrat sin bild av Putin, att han trodde kanske att Putin var enklare att komma till tals med?
Han trodde att de hade en god kommunikation när de pratade senast, det här långa telefonsamtalet som Trump hade med Putin från ovala rummet. Och efter det lät ju Trump väldigt hoppfull om att nu var de här förhandlingarna på banan och nu var det en tidsfråga innan man nådde någon sorts lösning, hur nu den lösningen skulle se ut. Men nu verkar han allt mer frustrerad, och det är ju knappast så att Putins krigföring har ändrats, precis som du säger, utan det är Trumps tålamod som håller på att tryta, och det vill han ju också signalera, att tålamodet håller på att ta slut. Så att det här är ju, det är också ett budskap som Vita huset vill ha ut, att tiden är inte oändlig här, tålamodet är inte oändligt från amerikansk sida. Och det är väl helt uppenbart att om det här nu klappar ihop, de här samtalsförsöken, då kommer inte Donald Trump ta på sig ansvaret för det. Då är det i så fall parternas fel och det är Joe Bidens fel. Trump pekar ju gång på gång på att det här är Joe Bidens krig, och det skulle aldrig ha hänt om jag hade varit president. Och om fredstrevarna misslyckas, så är det också Bidens, Zelenskis och Putins fel, inte Donald Trumps.
Fredrik Wadström, från ett ryskt perspektiv då, att Trump kallar Putin för galen och skriver att han leker med elden, hur har det tagits emot i Moskva?
Det blev väldigt hårt jobb för de ryska statliga kanalerna och medierna att försöka rapportera om det här. För att det går ju inte för dem att ens referera till någonting